Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela.
Jag sitter här med Tove i
Fredrik Okazaki studio.
Hej!
Och
hej!
Hej!
Hej! Hej! Som ja. Gäst idag så har vi Daniel Müllen från hela vägen upp från Skåne. Mm. Bara för den här.
Enbart för den här. Underbar podden.
Nej, jag tror att det har något med att göra en liten white guide-gala också kanske. Ja.
Precis. Och så få ut mina kockar lite grann så inte de bara står fast vid spisen. Men de är ju inte här idag. De sitter säkert på en bar någonstans och väntar på mig.
Ja, men det är nice. Hur många tog du med dig upp?
2 stycken. Lite sorg i ögat ska jag säga. För de har varit med mig i 3 år nu sen själva projektet Villa Strandvägen föddes. Men om 3 veckor ska de ut och vandra. Mm-hmm. I 5 månader genom Sverige. Oj. Så de slutar hos mig då faktiskt. Kanske kommer tillbaka, men ingenting de lovar. Mm. Så det är lite avtackning idag kan man säga. För dem.
Ja, men det är mysigt. Ja. Gala och lite middag sen. Ja, vad trevligt. Mm. Det är lite olika saker som vi tänkte prata om idag. Mm. Dels tänkte jag prata lite om Daniels framgångsrika karriär som tv-kock. Ja. Nej, men lite olika kockprogram. Mm. Det har vi tagit upp förut och det är alltid kul att prata om. Och Tove, du ville prata om...
Nej, jag tänkte bara så här, eftersom du är en person som är väldigt öppen och berättar, bjud på dig själv och sådär. Mm. Vi träffades ju för, vad blir det nu?
Det är juli var det, va?
Just det. Vi pratade lite grann om hur lätt det är att jobba för mycket i den här branschen. Mm. Och även i alla branscher, men nu pratar vi ju om matbranschen. Så, så vi tänkte prata lite grann om det. Mm. Och kanske prata lite om krogrecensioner och lite vad som vi kommer över här.
Mm. Och lite det här Skåne versus Stockholm. För det är alltid lite, inte kanske en... tävling, men...
Nej, vi känner oss lite bortglömda ibland så här lite grann. Samtidigt som när tjejer och killar från Stockholm kommer ner till oss, blir jäkligt imponerade av vad vi håller på med. Kanske inte bara matlagningsmässigt, utan även det vi jobbar med. Liksom. Lite grann sådär.
Ja, jag har ju alltid varit i Skåne fantastiskt. Jag spenderar ju större delen av mina somrar där nere. Så att
jag är ju tvärtom då. Jag har inte varit mycket i Skåne alls. Så att för mig är det... Snarare så här att jag känner att shit, oj då. Vi ligger lite efter uppe i Stockholm. Mm. Nej, men jag tycker Skåne, om man känner så att, liksom, att det är lite konkurrens eller vad det är, så skulle jag väl säga att då har vi Skåne fått en rejäl revansch de senaste åren.
Jag tycker det också.
Mm, verkligen.
Mm, absolut. Mm. Jag menar, nu fick ju Daniel också 2 stjärnor, så det är jättekul.
Mm. Precis. Nej, men det händer ju så mycket.
Det var på tiden också, kan jag säga då, som hans namn är där. Liksom.
Ja, just det. Ja, det tycker vi också, bara 2.
Men tycker du att, hur tycker du sammanhållningen i Skåne krogar emellan?
Den är ganska, som vi säger på skånska, kass.
Asså?
Ja, men lite grann, jag tror, men det har lite grann kanske det Tove säger att man jobbar lite för mycket. Det är inte ofta man har tid sådär liksom. Nej. Och umgås och nätverka som i Stockholm är det så att man alla känner alla någonstans.
Sen, jo, men jag tycker, jag tror inte ändå att folk hänger ihop så mycket här heller. Jag tänker så att Skåne är så här litet, att det kanske var lättare då att
hänga. Det ska vara lite gemytligt och så där, lite härliga skåningar och så där kanske.
Ja, precis. Ja, men det, även
det finns ju, liksom.
Ja. Det finns ju introverta skåningar också. Så här.
Jo.
Nej, men snarare så att kanske att, nu har jag ju kanske fördelen för att jag är så pass gammal. Så många av de här yngre killarna som har driver krogar då som siktar på stjärnor, så har jag faktiskt jobbat under mig ibland, kan man säga. Så att jag vet inte, jag,
du har fostrat dem liksom.
Ja, det ska inte säga att jag kan berätta många historier om dem, men det inte, jag ska inte säga att jag har fostrat dem. När du hade Mats Wollmer blivit lite ledsen där, utan, men
vi får bjuda in Mats
till ja. Han pratar ganska högt och glatt också, Mats.
Ja,
nej men jag vet inte, det vi har väl börjat bli bättre på det, men vi har ofta samma öppettider ett liksom. Mm. Det. Då är det så här, jag har en god vän som heter Alexander Sjögren som har motan Torno som är en god vän till mig. Jag har inte hunnit vara än liksom. Det är lite så. Man jobbar och sen så när man är hemma så är man ju med sin familj. Och det ska man ju vara. Men sen samtidigt, vi är ju glada för varandra. Det är vi det. Och glada för varandras framgångar. Det är vi. Jag är inte sur för att inte Gidden har varit hos mig och att Daniel får 2 stjärnor ut i Skåne Tranås. Det är ju bara glatt, det är bra för mig.
Ja, det bidrar ju till området.
Ja, det blir ett intresse kring allting. Jag menar, jag öppnade min första krog tillsammans med min fru 2005 i Kåseberg, en gammal lanthandel. Nu efterhand kan man inte ha gjort det, rent så ekonomiskt sett. Men det har ju tagit den någonstans här i livet. Och format den någonstans.
Och nu på Villa Strandvägen.
Mm.
Hur länge har du varit där nu?
Snart 2,5 ungefär. Vi öppnade 2 juli 2016.
Och det verkar ju gå jättebra.
Ja, det gör det. Jag tror jag skapar någonting där som gemene man vill ha. Liksom. Mm. Det var så att jag hade ju ett par utgångspunkter hur det här skulle vara. Ett, jag skulle ha ett öppet kök så folk kunde se när man lagar mat. För det är folk jäkligt intresserade av. Och sen vill jag skapa en prisbild som gjorde att man kan få stamgäster samtidigt som du tar betalt för du behöver ta betalt. Därav bara en meny. Jag kör bara en 5-rätters, ibland 7 när jag känner för dem, ofta 5. Som sen blir 9 så folk blir lite glada och överraskade. Och jag liksom tar in råvaror som jag brinner för. Som gör att, liksom, och så blir det intressant för gästen. Och så är det nylagad mat. Jag tror det är viktigt också.
Och hur många gäster sätter du på kväll?
Mellan 28 och 36 beroende på hur de sitter, kan man säga. Vi har ett community table som vi kallar det för, som vi sätter allt ifrån 2 till 2-4 till 1-12 bara. I ett bibliotek så där, som sitter så här. Vet, så att är det fullt så blir det över 30 gäster. Men är det 2 små sällskap där så blir det lite mindre.
Mm.
Men inte mer. Vi har inga omsättningar på bord för jag tycker inte om att jobba så.
Ja, ni har inte det eller?
Men nej, det är bord. Vi hade jag tror i lördag så hade vi 1 eller 2 bord som kom 17. Då ska de ju vara klara 8:00.
Mm.
Många, då vill jag ju sälja en härlig whisky till dem eller någonting i soffan. Jag vill inte att de ska gå ofta. Eller ofta vill de inte själv gå heller. Men jag tycker det är sådär storstads New York-style där man får in notan precis när man inte ens har beställt in en avec. Det tycker jag är för jävligt liksom. Samtidigt som jag förstår det. Så att vi försöker hålla kostnaderna. Därav har vi inte så mycket personal heller. Utan jag kör gärna på mindre personal och färre gäster. Mm.
Jag har ju varit hos dig.
Jag har varit där. Jag har inte hunnit där.
Jag tänkte bara för de som inte vet vad Villa Strandvägen är. Så är det en väldigt vacker sekelskiftesvilla, eller hur?
Eller? 1899
är det byggt. Ja, stor, härlig.
Ja, Pippi Långstrumhus kan man säga att det är. Tinna och torn och så. Mm.
Och man kan bo där, jag tror det är
7 rum.
7 rum. Och när man kommer dit så ångrar man ju sig att man inte har bokat rum där. Så det tänkte jag göra nästa sommar.
Nu sommar kanske.
Nu sommar.
Jag ska också åka ner.
Jag får passa på där innan det blir fullt. Mm. För det var det då när jag var där i somras. Och sen är det ju en stor härlig matsal med... som är möblerad med också lite udda stolar och så ska kännas som ett stort härligt vardagsrum kan man säga. Med en öppen planlösning med kök och så. Där du står ibland.
Ja, precis. Det var ju så tanken också när vi satt, det var jag och min vd och en av ägarna för hela S-hotell, Jonas Stenberg, som vi jobbat tajt ihop. Det var vi tre som satt, jag tror vi satt en decemberkväll där liksom och började göra liksom moodboard på hur det skulle se ut inuti sådär. Jag hade ju bara ett, det var ju måltidsspisen och så var det ekgolvet i hela huset och så var det lite så här kakel på golvet. Jag ville ha det öppna köket. Det var typ det var mina tre enda. Sen resten löste jag. Men sen blev det lite så. Hur ska vi inreda det? Det är ett sommarhus från början. Jag vill inte ha massa båtträ och mörka färger. Även om största delen av året i vårt land är ganska mörkt och trist och tråkigt. Så blir det så här, det ska vara så här amerikansk sommarvilla Ralph Lauren var det så här första tanken liksom.
Ja, det är känslan.
Hamptonshus.
Ja, yeah, lite ja, så Hamptonsaktigt. Mm. Liksom. Mm. Och så med egen trädgård och liten pool och så, som inte används så jättemycket, men det används så fort folk hyr huset själv, och det händer ett par gånger varje år att folk abonnerar hela huset. Så att det, så vill jag ha det. Min första stjärnupplevelse kan jag, det var Northcott Manor. Man pratar mycket om mat och minnen och vad folk är med om. Jag tror jag var 22-23. Min bästa vän spelade proffsfotboll i Blackburn. Vi skulle gå ut och äta middag. Han tog mig till det här lilla huset mitt ute på landet. Och då fick man liksom fördrinken i en soffa framför en brasa. Sen fick man gå in till matsalen och så vidare. Det var lite, det där, så vill jag ha det.
Finns du inte mycket. Du har ditt första matminne liksom.
Lite grann så. Finns inte så många ställen i Sverige som kör på det viset.
Nej.
Längre tyvärr.
Ja, det är sant.
Mm. Så var, det var det
väldigt avskalat och nynordiskt. Norma.
Mm. Mm.
Ja, precis.
Du var ju på Norma, vi kan prata om det sen också. Mm. Nya Norma.
Men om man kan säga lite med din mat då, så nylagat säger du. Och, men det är ju på inget sätt några enkla rätter, utan nej, de är ganska avancerade tycker jag. Väldigt vällagade, härliga råvaror. Så att det är ju... Ja, det är hög nivå på maten.
Ja, det, jag sa ju från början så att jag kom ihåg när man stod på operakällaren med Stefano för många år sedan och så slängde mig sin platsen varje kväll för att det skulle vara nyttan efter. Så nej, så ska vi inte vara. Men vi lagar nästan ny mat varje dag. Och det är kanske inte så hållbart alltid, för man sitter ju ofta i skiten. Men vi försöker planera lite mer nu. Men det blir ofta så. För jag tycker det är härligast att göra på det viset. Så att, och så, som vi säger, sen vet jag, utvecklas kolossalt mycket som matlagare de sista 10 åren. Och det kan man göra när man får lite ekonomi i ryggen.
Mm.
Man är inte lika beroende av att ens fru ska sitta och betala räkningarna, medan jag ska försöka vara kreativ med 0 kronor på kontot. Mm. Så att det är lite lättare att ha hela just det Salkobad i ryggen som hjälper till. Liksom.
Då... Ja, jag tänkte just på det. Man kan ju ta lite grann om din bakgrund. Ja. Även om jag tror att de flesta som lyssnar känner till dig och så vet om det är, så kan man ju ändå, vi har ju en del lyssnare också utanför Sverige.
Mm.
Just för du har ju verkligen drivit egen krog, alltså kämpat och jobbat hårt under många år av din karriär. Yeah. Liksom. Kan inte du bara, jättekort bara?
Jo, alltså det, jag kan brukar säga att drivkraften har varit räddningen i mitt liv. Liksom. Det har inte varit på en räls alltid, men jag har liksom alltid kämpat och hårt. Redan i skolan så var man kanske lite udda, hade en annan dialekt, hade långt hår i en småstad, men jag sket ganska mycket i det. Var ingen superstjärna i skolan, men hade en sån jäkla drivkraft, så jag ville bli kock när jag var 7 år gammal. Inte många som, jag vet inte varför jag ville bli det heller, men det var någonting, det var någon storbror som har sagt att han ville bli det, och så sen blev det, och i en småstad där man då största delen bakade pizza, som jag blev en jävel på att göra också.
Nej, du är grym på pizza.
Ja, men det kan vara bra med sig i dagsläget. Men, och den drivkraften tog mig senare med till Stockholm, där jag bodde på ett golv i Rågsved i 6 månader på madrass. Men det tyckte jag var rätt coolt, för Ebba Grön kom ju från Rågsved, så det tyckte jag var okej. Okay. Och sen tog det mig 4 år i Stockholm, sen flyttade jag hem till Skåne igen, och så tänkte jag, fan, jag tyckte jag var jättebra kock i Stockholm. Så kom jag till Skåne där man fortfarande står med helfall lamm och styckade med Thomas Dreying och sådär. Så att, och sen så jobbar man sig uppåt i Köpenhamn och lite sådär. Och sen så när jag var, vi fick vårt första barn 2005. Och istället för att ta det lugnt då, så öppnar man en krog ute på landet. För att det var det jag ville göra. Och min fru, hon har aldrig sagt nej till saker heller. Nu har hon börjat säga nej. Som tur är. Och då öppnade vi ett ställe i Kåseberg som heter Skafferiet, köpte sig en pickup och så körde jag varje morgon och hämtade grejer och grönsaker och kött, fisken i hamnen, körde missanplatsen själv, jobbade själv, serverade själv, hade inga pengar, men någonstans har det tagit en till man gör idag. Öppnade ett brasseri i Ystad som fick 20 poäng i Dagens Industri. Det var också ett mål jag hade. Jag ska fan få med en krog i lilla Ystad i Dagens Industri. Och fick med det på 20 poäng. Men det hjälpte inte, för att efter 2 år så la filmbranschen ner just det, och då la kroggästerna av också.
Såklart.
Men innan dess så hade jag, det var ju som att gå på Sturehov här en lördagkväll. Det var liksom, det var ju Christer Henriksson,
jaha, det var
Kenneth
Branagh,
det var allihopa. Per Moberg, alla som har spelat i Wallander-filmerna hängde just med. Det blir så här.
Men sen, du såg ju ganska tidigt då hur viktigt det var med en krogrecension, om man säger så. Hur viktigt är det för dig idag?
inte lika viktigt för mig som det är för de som jobbar med mig.
Nej.
Är viktigt att påpeka.
Det är ett populärt svar.
Ja, det är ju det. Politiskt korrekt. Men det är så lite grann att jag har kommit till insikt att det som är viktigt idag är att jag har krogen full med gäster. Som varje dag tackar en för den goda maten och den bra servicen. Och förhoppningsvis kommer tillbaka och skriver något fint kanske då. Det blir en krogresension i sig. Så när en privatperson går in på Facebook eller TripAdvisor och skriver en personlig åsikt. Men såklart, jag menar, jag sitter här idag för att jag är nominerad på White Guide som årets värt en resa. Och skulle jag inte vinna det priset idag, så jag har en vinnarskalle, så blir jag antagligen lite sur och går hem och lägger mig. Mm. Så att, men framförallt för den yngre generationen som jobbar med mig, tillsammans med mig och vill jobba på villan, så är det klart det är viktigt för dem kanske att det blir bra.
Vilka är det som resonerar? Det är sydsvenskarna jag ser, eller?
Nej, de är aldrig hos oss. De rör sig bara i Malmö och Lund trakterna. Annars är det ju då som White Guide och vad har vi mer egentligen? Ja, Dagens Industri, men jag vet inte om de kommer komma ner så långt. Men det
kan säga till Dagens Industri att de ska åka ner.
Ja, och då ska man säga till dem. Det är lite
det gör de nog snart.
Ja. Och lite grann som Tove säger, jag vet att vi fick en recension i Wiker förra året som gjorde mig lite förbannad för att de hade flörtat lite grann med lokalbefolkningen, körde en trerättes också, som inte jag tycker speglar min matlagning alls. Jag i princip hatar att laga en trerättesmeny. Det är bland det tråkigaste som finns. Ja. Det är jättesvårt att få ihop en bra meny på trerätter. Men då hade de ätit tre rätter en höstkväll och bodde inte över. Jag tycker inte det gör villan rätt på något vis. Jag tycker att man ska åtminstone äta den stora menyn och ännu bättre sova över och äta fokus den efter. De åker inte till Färviken och bara bedömer liksom en middag där. Då gör de hela allt.
Men är det viktigt att ha krogrecensioner?
Nej, jag vet.
Jag tycker ni, måste man ha det?
Men det är väl lite, man får ju vägra lite grann mot, jag menar, det är ju, vissa tycker ju att, jag menar, säger samma sak om Guide Michelin, men en stjärna eller två eller tre kan ju också garantera ett gästflöde under si och så många år.
Mm.
Och det är väl lite grann exakt likadant med en krogrecension, att vare sig den är dålig eller bra så kan ni garantera att ni har gäster.
Mm. Och sen kan jag vara kaxig så här, men vi har jättemycket gäster idag också, men jag kan ändå säga att men det är klart att det är bra att få en krogrecension. Man syns lite grann extra.
Det är ju som lite ett reklamfönster. Ja. Sen kan man ju diskutera vad man tycker om krogrecensioner eller om man tycker att de ska vara anonyma eller inte. Jag menar, hela den här Björn Franzén, DN bråket har ju varit väldigt, väldigt roligt att följa. Entertainment.
Det är väl enda jag kan liksom klanka ner på i så fall. Vem är det som har utsett vem till att vara en krogrecensent? Yeah. Alltså, vad är det som krävs för att du ska kunna bedöma en krog? Hur mycket måste du ha ätit själv? Är det bra om du har haft någon erfarenhet från krogbranschen och vet hur det ser ut inifrån? Hur viktigt är det med ekonomin i en restaurang? Har vi ofta diskuterat så här liksom, hur ska man liksom få liksom ekonomin i en restaurang? Jag kan säga så rakt, jag skulle också antagligen kunna göra en enstjärnig, tvåstjärnig krog med lite pengar och jävla närma, men jag orkar helt enkelt inte liksom. Jag vill vara glad när jag jobbar, jag lagar bättre mat när jag är glad. Jag tycker om att kunna gå hem till min familj liksom, istället för någonstans.
Ja, vi har diskuterat det där med vem som är krogrecensent. Vi pratade mycket med det om Pelle. Och Pelle tycker ju att alla krogrecensenter ska ha en personlig signatur. Att det ska inte vara anonymt. Utan att man ska kunna följa en recensent som då har en viss stil eller smak. Och jag håller med om det också.
Vad tycker du om det?
Jag kan också hålla med någonstans. Alltså nu, ett så måste man, jag har alltid fått höra när jag tävlat årets kock och inte vunnit, så har man alltid fått höra liksom att det är tävla i mat som att tävla i musik. Liksom. Du gillar en viss typ av musik såklart. Mm. Och du gillar en viss typ av mat. Man förstår
lite grann så.
Och då är det, man måste ju någonstans nollställa sig när man går in på en restaurang liksom, så här, och inte ha några förväntningar alls, tror jag är bäst. Så inte, jag menar, det vet man själv, jag menar, ska jag gå på någon av världens bästa restauranger så har jag såklart jättehöga förväntningar. Lever de inte upp till det, för mig är det inte full pott, men jag kan ha haft för höga förväntningar på vad det egentligen ska vara, jag vet inte.
Jo, men det är klart man har, man kan ju tänka sig, det är det som är problemet, ja, men som vi kan ta Norma som exempel, eller vi kan ta Franzén också som exempel.
Ja,
alltså, vilken restaurang som helst som har en oerhörd hype på sig. Och för oss som är i branschen också så har man ju enorma förväntningar när man går ut och äter på någonting som det kanske skrivits om i ett år.
Mm.
Innan man får chansen att gå dit.
Fast när jag var ju nyligen på Noma.
Mm.
Och jag hade ju väldigt höga förväntningar. Men samtidigt visste jag inte på vad. Jag hade ändå tittat på lite bilder och sådär på internet. Och ja, man får ju ändå lite koll liksom.
Mm.
Men man har ingen aning om vad det smakade, kan jag ju säga, efter man har varit där och tittat på de här bilderna. Det är ju inte alls samma sak.
Nej, men det kan vara förväntningar. Det är ju René, det är ju typ världens bästa
kock. Liksom. Men han levererar ju också. Så att det var ju en helt enormt häftig upplevelse liksom.
Det kan jag hålla med om, de bilder man har sett. Sen kan jag säga personligen, jag har också haft en upplevelse på Norma precis innan de skulle stänga, ett halvår innan, som inte var så jäkla rolig heller. Liksom.
Mm.
Men de var inte i fas den kvällen. Man känner ibland så här, som van restaurangmänniska, att det var ingen bra stämning på hela stället när vi var där.
Ja, och sånt kan man ju känna av ganska enkelt.
Ja, det kan man liksom. Mm. Det är så här, kantstötta tallrikar och skitiga kockar och servis som var jätteofas. Och det, nu fick jag, var jag bjuden på den här middagen som tur var kanske, men hade jag tagit mina egna pengar och betalt för den, så jag bara tänkte nej, det här var inte alls roligt liksom. Det som var bra då på den middagen var att den här storytellingen efteråt, då fick man rundvandringen uppe i köket och så här, ute i bakgården, och fick höra hela filosofin. Som jag ibland kan bli lite trött på, det här med storytelling, för att det är ju någonting som...
Ja, jag skulle precis säga det, att jag går inte in i köken längre.
Jag gillar det jättemycket.
Ja, du gillar det jättemycket, men så fort någon säger, do you want a kitchen tour? No!
Jag bara, yes.
Vi fick en sån...
och bild också gärna.
Jag fick en sån här superkonstig kitchen tour på... Jag var på Ando Kass Plaza Atene och käkade lugn för 2 år sedan, tror jag, tillsammans med en god vän som inte jobbar i branschen, som bara tycker om att hänga och äta god mat. Men jag kan säga, det är så roligt med trestjärniga krogar i Paris liksom. De har värsta, vackraste molteniespisen längst in i ett kök, längst in med världens argaste kockar i liksom. Så det var bara så här, do you want to see the kitchen? Och så får man se det, så bara går man ut igen. Så. Yeah. Det var inget speciellt. Men maten var fantastisk.
Alla kockar är skitsura.
Ja. Så att, nej.
Nej,
jag vet inte. Men som sagt, recensenter behövs ju. Jag menar, de har gjort oss till rockstjärnor i köket. Jag menar. Det är ju, de har ju höjt liksom kockens och matlagarens yrke till skyarna. Det så var det inte när jag började liksom 1992.
Men är det recensenterna som har gjort det? Eller är det sociala medier, bloggare och Instagram som har gjort det? För att jag menar, recensenterna har ju funnits
och en sak till som
hur
jag
länge som helst.
Och en sak till, TV.
TV.
Ja, det har jag själv varit med.
Nu kommer vi in på mitt favoritämne.
Jag kände det, jag körde rakt in på den liksom. Jo, men det är klart att det har hjälpt till jättemycket. Ja.
Alltså TV är ju, kock-TV är det värsta jag vet. Men
det är vi inte riktigt överens här.
Nej, det är
vi
inte ganska roligt. Det är så bra, för vi är ju faktiskt inte överens om allt. Men vi har ju haft några kockkampar här.
Man har inte koll på vilka program de är med längre. Så länge ni inte säger Sveriges mästerkock till oss, så är det lugnt liksom.
Ja, men vi kan ju diskutera det liksom.
Men där måste jag säga, det är en viss skillnad där, det måste jag ändå säga. Väldigt stor skillnad.
Men okej, det är skillnad på programmen. Men när man vinner Sveriges mästerkock, då titulerar man sig efteråt som kock.
Och till och med mästerkock.
Och till och med mästerkock. Och stjärnkock i vissa fall har jag också läst. Och då har man aldrig jobbat som kock innan alltså. För mig är det sån, det är en enorm förolämpning. Vi får alla som lyssnar gärna höra av sig med sina tankar. Men om jag gick in på Sveriges mästerkock, inte fan skulle jag kalla mig för kock efteråt.
Nej.
Om jag vann det. Alltså det är bullshit.
Nej, men jag kan hålla med.
Soffan, känner jag.
Det är
och jag håller med, jag säger ingenting. Men jag känner ju några av dem här. De är jättetrevliga allihopa.
Jo, liksom. Jag har inte med deras personlighet att göra. Jag vet att du är säkert kompis med alla de här Skåne-innarna.
Och duktiga kockar är de ju faktiskt vissa.
Ja, absolut.
Ja, men min mamma är en duktig kock.
Jo, men alltså, nu tar jag ett exempel. Sandra Mastio, till exempel, som har öppnat precis en restaurang, eller hur? Jag skulle säga att hon är kock. Nu.
Ja, men hon har blivit det. Hon ni vet att hon liksom gjorde mackor innan hon började vara med i programmet.
Nej, gjorde hon det?
Jag gjorde.
Men nu, vad gör hon?
Och Mastro, det är efter hennes mans. Det är ju liksom hennes mans namn. Jag trodde ju Sandra var lite italienska, men då var inte.
Nej, hon
var
så här,
hon var så här mackätare från Malmö liksom. Och så hon har hennes utbildningskurva gått framåt.
Då, kanske för mig kanske det har liksom att hon har öppnat en restaurang nu och då känner jag att
hon... Då tycker du att hon är kock?
Då tycker jag nog att hon är kock. Alltså, för hon sover och lagar maten på sin restaurang.
Alltså. Ja, det hon. Ja, lagar
då
faktiskt
kan man väl vara kock. En är utan kock, utan kanske... Ja, men hon kanske gör annat också, jag vet faktiskt inte.
Det som är lustigt, det som är roligt med det här, det är ju att jag brukar säga, man brukar skoja om alla de här som önskar, liksom, de vill öppna sitt första café. Och så drömmer, har de en jättedröm. Och så jobbar de någonting, de sitter i kassan någonstans, eller de jobbar på kontor, eller de är ju, ja, vet inte. Och så öppnar de sitt café. Sen kommer de på hur mycket timmar som ligger bakom och framför allting.
Och nu går de tillbaka till kassan.
Nej, alltså det går inte bara. Liksom. Och det tror jag någonstans att det, men de som öppnar de här, de som vinner de här programmen och öppnar någonting, de har ju förhoppningsvis lite skinn på näsan. Och är lite medvetna om vad de gör. Det känns som det i alla fall. Både Sandra och Jenny Valdén som också.
Just det, Jenny har ju faktiskt också öppnat.
Så att jag menar, det är väl lite genomtänkt. Sådär. Sen finns det många av dem som har faktiskt misslyckats. Jag ska inte säga några namn, men det finns många som har misslyckats också. Men jag tror du måste ha lite skinn på näsan.
Man är ju inte kock bara för man lockar ut en kokbok.
Nej, det är så.
Nej,
alltså,
det får man inte
Det är inte det. Och det är ganska, jag håller på med kokbok och det tar en jävla tid om man ska göra en bra kokbok.
Alltså. Det tar väldigt lång tid att göra kokbok.
Det tar inte mer än, de gör väl en kokbok på 2 månader. Liksom.
Ja, och sen
2 månader, jag tror en vecka
Det är bara att fota lite grönsaker och ha något peppigt förkläde på dig.
Och sen har du gjort en bra koncept.
Bra koncept, vet jag. Det är väl en stretch.
Fast det är det typ de vinner på, tror jag. Alltså de ska ju presentera 2 koncept och så ska väl ett koncept och så.
Ja, det är väl 30 minute meals hemma eller hur du gör en fest bäst.
Just det.
Grillboken ska du inte glömma.
Nej, grillboken är poppis också. Ja. Det är ett jävligt bra koncept. Det är ett vinnande koncept, tycker jag.
Sen ligger den här kassan på 79 kronor.
Jag ber om ursäkt till alla. Ni
du kan skylla på att du är gravid.
Ja, jag skyller på det. Hormonerna. 9 månaden, slutfas.
Jo, men du har ju varit med på... Du har ju varit med i... du har ju vunnit. Ja. Du har varit med i Kockarnas
köksmäst.
Kamp.
Jag vann köksmästaren. Detta är inte för att hylla mig själv på något vis, men det
just
det,
köksmästaren
var ju toppchef. Där fick vi faktiskt laga mat.
Där fick ni laga mat.
Ja, det är nog det är faktiskt, jag ska säga det, det är det program, eller det är en del av mitt liv som har utvecklat mig mest som kock.
Ja.
Du fick feedback 2 gånger om dagen. Du lagar ju i princip 2 rätter om dagen. Och så då vissa inspelningspauser och så vissa mellandagar. Så. Jag tror vi hade 24 deltävlingar eller tävlingar. Jag var faktiskt 16 av dem.
Det var bra jury där också.
Ja, det var ju Paul Svensson, Karin och Karin och så Gap-Johan, min vän Gap-Johan också.
Men jag bodde ju i USA när Top Chef började.
Jag ville bara
gå in på det.
Okej.
Ja. För då kommer vi in på mitt andra hatprogram.
Ja, vi fortsätter inte avbryta dig.
Jag bodde ju i USA när Top Chef gick. Mm. När började gå och det var ju fantastiskt för att jag jobbade i restaurangbranschen i New York. Och då var det ju alla dessa kockar som då var up and coming var ju villiga att vara med i Top Chef. För det var ju ett fantastiskt program. Och det var ju verkligen så här, jag menar, en jävla superjury med Tom Colicchio som du hade Kraft som var liksom huge. Och ja, det var ju verkligen ett program som man såg fram emot att titta på. Och då ville man ju heja fram alla de här, liksom. Och då, vad hette det här i Sverige?
Det heter Köksmästarna. Och så lite underskrift där, Top Chef liksom.
Just det. Men hur många säsonger gick inte så jättemånga?
En säsong bara.
Det är bara en säsong.
Ja. Så storyn bakom det hela var ju så att jag kom in på bananskal också. Jag vet inte vad någon som hoppade av. Ingen visste vem jag var direkt i Skåne då. Mer än de som jobbade i branschen. Men så fick jag så att det var någon som hade hoppat av.
Var du sur i det programmet? Jag vet inte om jag såg det.
Om jag var sur?
Var du lite tjurig av
det? Nej, jag var faktiskt ganska glad.
Ah, okej.
Okay. Det är nog som jag egentligen är egentligen. Jag var så här... konstant, nästan alltid. Nej, det var många som var sura i programmet. Jag var faktiskt aldrig sur. Men där fick du laga mat under vissa konstiga... jag vet inte. Jag bodde ju 6 veckor på ett hotell. Första 3 dagarna var skitskönt. Så var hemma från familjen och så gå ut och käka. Så. Men sen var det rätt jobbigt. Jag älskar min familj, så det var ju ont i magen att vara borta så länge. Men vi fick laga mat i det programmet. Men det var ju enormt många duktiga kockar som tackade nej för att, som du sa innan, de är så rädda att göra bort sig.
Mm.
Och inte lyckas liksom. Mm. Jag vet att jag tror Filip Fastén blir tillfrågad. Han tänker att han var ganska ung då också, såklart. Ja. Och så jag vet att folk sa till mig, nej, du ska inte vara med, skit i det. Du har redan, du behöver inte prestera mer. Folk vet redan att du är duktig kock liksom. Men jag vet inte, jag hade ganska tråkigt på jobbet och pratade mycket med vdn om marknadsföring och hur man ska göra, men det är klart att du ska vara med. Ja. Mm. Och sen så gav mig fan på att jag skulle vinna det ordentligt liksom.
Jag vet att Titti var med också, jag kommer ihåg.
Daniel Englar som jobbade,
just det, för, också just,
jobbade på Lux och jag har tävlat med Årets Kock var med. Det var ett par duktiga andra, men de fick inte med sig typ allihopa. Men det var ju som första kockarnas kamp som spelades in, var inte särskilt bra den produktionen heller. Men den har hållit.
Nej, det var den inte.
Nej,
den
det var så, det
fanns, den har blivit bättre.
Ja, det fanns inga regler, det fanns inga regler.
Sen blev den ju sämre, kockarnas kamp.
Ja. Yeah.
Tycker du? Ja, det tycker jag inte jag.
Den började här, och sen gick det upp och sen gick det ner.
Mm. Nu är det samma grej kanske. Jag högg om ett finger i alla fall. Det var
ja, det är alltid roligt.
Ja, det är alltid skoj. Liksom.
Alltså, det var ju kul att titta på dig. Du var ju väldigt underhållande.
Ja, ja,
det är ju så mycket upp och ner. Ja. Och
bort, men jag tror någonstans på det med känslor. Jag tror inte man ska vara så. Jag vet inte.
Det är känslor vid bra tv. Det vet
ja, och när du hittar den här liksom själva hur du ska, alltså, hur du ska bete dig nästan. Alltså att, och du har rätt personlighet. Det är ganska enkelt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag har inget problem med kock-tv i sig. Jag har problem när man tror att man ska skapa en kock genom tv. Det är det som är mitt problem.
Mm.
Alltså som
ja, det kan du inte.
Kockar.
Jag förstår.
Det är det som jag tycker är dåligt. Det är så här, du kan inte skapa en kock genom att du går och ställer dig och lagar, liksom ska fjäska för Mannerström liksom. Heter den det?
Mannerström, ja.
Ja. Mm.
Jag hoppas inte Leif lyssnar.
Men jag tror de...
Mischa är min favorit, du vet.
Ja.
Hon,
ja.
Men de äter ju maten, de provar ju deras mat också.
Ja, så ibland är den kall, och ibland är den varm, och ibland är den det ena
och
det andra.
Och man vet, ibland tänker man så här faktiskt när man tittar på det, att undrar hur länge den här maten har stått här nu innan de får gå in med den till juryn.
Ja. Jo, men det tänker jag på hela tiden. För att jag menar,
väldigt
jag
länge.
Har lärt mig av Mattias att 30 sekunder ska maten vara ute, liksom. Mm. Annars är den inte god sen.
Nej.
Vad säger du, Fredrik?
Ja,
hallå där.
Ja, men jag har en fråga
till dig,
Fredrik.
Du som också gillar mästerkockarna.
Du som gillar, ja, men jag har en konkret fråga till Fredrik. Fredrik, du som inte är i matbranschen.
Mm-hmm.
Du gillar ju kock-tv, det vi pratade om förut.
Till viss mån.
Gräns, ja. Men tycker du då att man kan säga att man är kock bara för att man har varit med i Sveriges mästerkock?
Inte om du inte jobbar eller...
Nej, du är inte kock innan liksom.
Nej.
När du går in i det här programmet.
Inte om du inte går vidare till att jobba som kock.
Men du tycker ändå att man blir kock genom tv liksom?
Nej, tvärtom. Nej. Jag tycker inte det.
Nej.
Om man inte jobbar som kock.
Jag tycker man kan laga mat, men jag tycker inte att man är en kock.
Nej.
det är skillnad.
Men just den här diskussionen har de ju åt kock nu, som egentligen borde vara den mest prestigefyllda tävlingen i hela Sverige. Alltså att man, Sveriges bästa kockar tävlar mot varandra i en kocktävling liksom. Men nu kommer det vara, och jag har ju varit med i den tävlingen
några gånger,
5 semifinaler och 2 finaler.
Jesus Christ.
Ja, visst, absolut.
Men då kan man vara förbannad för att det kommer någon 21-åring och slår undan benen på en, och som man egentligen vet inte har de här erfarenheterna som man själv kanske har dragit på sig i 20 år liksom. Som att koka fond, som att grovstycka någonting, som att ta hand om grönsakerna på rätt sätt, va? Men det skulle de ändra på nu detta året. Nu skulle det bli
vi
mer...
hade ju podd med dem.
Ja, nej, ja.
Fast jag visste också... vi inte riktigt vad som skulle hända.
Nej, vi vet ju inte vad.
Nej, det är lite, lite,
ja. De har ju gått ut med det, men jag...
Vi var ju tvungna, vi var så kritiska mot
dem. Om vi säger så här, jag har fått frågan igen varför inte jag ska ställa upp. Och jag har sagt nej, supernej liksom.
Ja, nej.
Men det är kanske för att de vill ju ha någon som har jobbat länge i branschen som kan titulera sig kock liksom. Men jag vet också vilket jobb som ligger bakom en sån här tävling, vilken bubbla man går in i och vad familjen och ens krog får liksom stå till vika för.
Det enda man måste ju sätta det lite på paus allting.
Ja, det är så. Det enda som lockar är 250 000i första pris som inte har funnits innan.
Ja,
men
det.
Jag kan säga inte ens min fru gick med på att jag skulle gå med igen.
Nej.
För 250 000, så kan ni själv tänka vilket jobb det är.
Men då kan vi ju automatiskt komma in på det här ämnet som vi pratade om, att jobba för mycket, eller hur?
Ja.
med tanke på att förra gången du var med i Årets Kock och semifinalen och det, så då var det mycket saker som hände samtidigt.
Ja, 2016 var ju nu kanske det, det tuffaste året i ens liv, jag kommer aldrig glömma det, men det var så att då hade man ju laddat för finalen åt Kock, det var i februari. Samtidigt som jag visste att vi hade köpt fastigheten där Villa Strandvägen skulle öppnas. Samtidigt som jag hade fått frågan om jag skulle spela in Kockarnas kamp som började spelas in i maj. Och allt detta gjorde jag under samma år.
Och samtidigt så hade du köpt fritidshus.
Eller? Ja, precis. Ja. Det kommer du ihåg. Vi köpte ett sommarhus också som vi skulle renovera. Totalrenoverat 1700-talslänga. Ja. Du vet, ett sånt, ett sånt där hus när man tar dit hantverkarna och säger renovera, de säger riv det.
Ah.
Men det ville man inte göra. Nej. Så det var ju samma veva. Mm. Och så ungrade jag i november senare det året varför jag bara ville kliva ut från en brygga och inte simma upp igen. Liksom. Mm.
Då var det ju på gränsen till... Ja, då var det ju alltså, på gränsen till helt utmattningen.
Ja, alltså det, man har liksom alltid som tuff kock som har både skurit sig och bränt sig och gjort massa saker i ens liv. Så jag brukar skratta åt det här med utbrändhet. Så jag bara tänkte, varför, det finns ingen livsglädje i den här kroppen överhuvudtaget inte. Ändå har jag 2 underbara barn, en underbar fru, en fantastisk arbetsplats, fantastiska arbetskollegor. Och så ändå så vill jag inte ens gå upp liksom, ur sängen. Sen är jag så tuff att gå upp sängen ändå. Men det fanns ingenting kvar. Liksom.
Hur gjorde du då?
Jag kämpade mig igenom hela november, hela december, januari. Och sen så tog vi så här en veckas all inclusive på Teneriffa. Och det ingår inte i vårt familj. Alltså vår familj åker aldrig all inclusive till Teneriffa. För vi åker en vecka till Los Angeles och bokar 6 krogar och hyrbilar och kör omkring så man är tröttare när man kommer hem än när man åker. Men så nej, nu, barnen får ta med sig datorerna. Jag bryr mig inte om de sitter ute eller inne. Vi tar med oss ljudböcker, vanliga böcker. Vill vi ta en drink vid poolen så gör vi det. Vill vi inte ens lämna hotellet så skiter vi i det. Och så gjorde vi det en vecka och det var bra väder och var sol och man fick allting man behövde. Och så kom jag hem och så bara, fan, det här var rätt gött. Alltså, och det någonstans...
En vecka var ju ändå ganska kort.
Ja, jag kan säga, jag inte om jag satt och diskuterade om dagen med min fru. Nu är det, nästa gång är det 3 veckor till hösten. Som
man behöver
3 veckor. En vecka och varva ner, en vecka och ha det jäkligt härligt, en vecka och behöva vara upp. Jag kan säga, jag har bara haft 3 veckor semester en gång i mitt liv. Det hade jag för 3 år sedan. Och jag kan säga att det är nog de bästa 3 veckorna man har haft. Liksom. Så jag förstår inte varför man utsätter sig för det här konstant. Liksom. Men ja, jag vet inte. Det är...
Men är det lätt, tror du, att man bara liksom, kör på och fortsätter?
Ja, det är
rent
klart.
Eufori, det är vad man tycker är kul.
Liksom. Mm. Då är det, bakslaget blir att du inte tycker det är kul. Ju.
Nej.
Alltså verkligen så här. Liksom. Oh, det är jättefräckt och berätta att man är på jobbet 7 dagar i veckan, dygnet runt. Och...
Det är ju lite kockgrej.
Ja, det är
man
här...
helst jobba 7 dagar. Ja. Och... långpannor varje dag. Och...
Visst, jag har ju sådana kockar
så
som jobbar...
Så förstår man ju alla sina anställda också.
Ja, yeah, liksom. Jag har ju kockar som jobbar så hos mig. Men jag är äckligt noga också med att kolla deras status. Alltså, visst, de är 22 gamla. Det orkar jag också när jag var 22. Men nu är man snart 44. Jag menar, det är... sen låter man vända gång och säga, men jag är 44 år gammal. Vill man inte erkänna heller riktigt. Men det blir en jäkla skillnad. Och nu har man lite ansvar. Det här, när man var 22 år och bodde i en liten lägenhet. Alltså du kunde ju ha två jobb om det var så. Det var ju det man gjorde. Man jobbade så gick man på krogen och så. Och så sådär liksom. Och sen så hade man ingen semester mellan jobben utan man plockade ut sin semestersättning. Wow! Och sen så tog man ett annat jobb. Man hade ju ingen semester mellan jobben liksom. Men jag tror det är ganska viktigt. Och sen, jag ser ju även på personal som jobbar för mycket att den här glädjen försvinner ju.
Jo, men det gör den.
Alltså det gör det. Det blir lite slarvigare allting. Det blir lite, och jag vet inte, jag tycker inte det är värt det. Då är det bättre att ta in en cocktail i så fall. Alltså, jag ska säga så, jag är hemskt noga med att betala min personal. Jobbar de 250 timmar så får de betalt för 250 timmar. Det är mitt jäkla fel som krögar och skriva meny som är för jobbig eller för ta in för mycket gäster så att inte kalkylen håller. Och då tycker jag att då får jag ta in mer folk då. Annars gör jag någonting som är fel.
Jag är en big förespråkare av det här att vi måste börja ändra hela restaurangbranschen och synen på hur vi betalar personal, hur vi har en företagsstruktur och allting. Och, så att jag håller med det där. Man måste sluta ta för givet att folk ska jobba gratis för en bransch.
Ja, det går inte. Det är så. Jag brukar säga så här, är det så att någon prompt vill ha någonting på menyn som är så här, yeah. om vi säger Emil vill ha lärt sig måla pralin och vill göra det, han tycker det är jättekul att göra det, så här, då får han göra det, men jag kan inte, om jag inte kan ta betalt för det så här, du får göra det, men gör det på din fritid då, så levererar vi, eller vi presenterar det för gästen då, men jag kan inte. Det ligger inte liksom, jag tar inte betalt för den här pralinen, så kan jag inte liksom be någon göra det heller. Bara ett exempel. Och sen så tycker jag någonstans att jag menar, då får man ju dra ner på saker och ting om man inte kan betala sin personal. Jag menar det, jag har för första gången signat en på väldigt länge, en tjej i köket som började med 1 april. Jag är jätteglad för det alltså. Dock är hon från Österrike, var hon och jobbar stjärnkrog. Så att men hon har ju liksom, hon frågar mig direkt så här när hon provar första dagen, sitta ner och äta mat. Ja, det är klart vi ska göra det. Jag drar en halvtimme varje dag för middagen. Det är klart ni ska sitta ner och äta. Sen kan vi passa på att gå igenom kvällens gäster och lite sånt under tiden. Men jag tycker det liksom. Och jag vill max att ni jobbar 4-5 dagar i veckan. Inte 6. Och hon blir helt förvånad ju.
Att, men är det första gången du har en kvinna med när du är i köket?
Nej, alltså, min fru var ju kock när vi träffades. Sen blev det naturligt att hon tog matsalen och jag tog köket. Mm. För att jag är inte så superhigh i matsalen. Men jag har jobbat med mycket tjejer. Men de sista 20 åren så har det försvunnit tjejer i köket. Jag ser inte dem längre. Sen blir jag glad så fort man är på en restaurang och det är en tjej som jobbar. Jag tycker jargongen blir lite härligare på något vis. Den fortfarande kan fortfarande vara lite hård och lite rough sådär, men det blir ändå lite mer, man blir lite eftertänksam vad man säger och sådär. Så att jag tycker det är skithärligt att ha en tjej i köket.
Är du medveten om sådana saker när du jobbar?
Ja, så jag har ju fått höra och så tänker man tillbaka, man har glömt mycket man har gjort i sitt liv, så att man. Jag har ju varit extremt opedagogisk och extremt verbalt på ett negativt sätt i köket själv. Alltså jätte. Sagt extremt saker som när folk kommer och säger det här sa du till mig för 10 år sedan, så bara åh herregud. Och så skäms man. Men man har ju inte gjort det. Man har gjort det för stressens skull. Och prestationens skull. Man har satt så här superhöga.
För att man själv kanske var fostrad så också.
Ja, lite grann så. Jag kan ju berätta en lång historia liksom, om krogarna man har servisen satt för sig själv och visst kockar sig på ett annat ställe. Skulle vara gud förbanna mig om man satt en servis vid det bordet alltså. Det var ju bara liksom. Och detta var 1997. Mm. Inte 1967 liksom. Så att, nej jag tycker. Och det menar. Där har ju, och det menar, ni som gäster får ju uppleva det mycket, mycket bättre. Men har vi harmoni i köksservice så får ni en bättre upplevelse. Helt klart. Mycket glada människor.
Så är det ju på alla arbetsplatser. Det är inget konstigt. Det borde vi ha tänkt på för länge sedan. Liksom. Mm. Att det är såklart att om alla trivs på en arbetsplats att slutprodukten blir mycket bättre. Mm. Så är det ju. Mm. Och så är det ju om det är en affär eller ett företag eller en, ja, vad som helst. Det är bara att vi ligger lite efter det i vår bransch tyvärr.
Mm. Sen tror jag tyvärr inte, sen vet jag inte om vi kan göra mycket mer med lönerna. Det är väl lite det som är tråkigt liksom. Nu låter man skittråkigt för jag gillar inte att prata. Jag är ingen admin-kille. Alla som känner mig vet att jag hatar att hålla på med papper och siffror och hit och dit. Men jag är så pass intelligent så jag förstår själva sammanhanget. Och kan man inte höja priserna så är det svårt genom högre lön. Men man kan göra mycket annat runt omkring. Som faktiskt inte kostar saker utan kanske lite som du säger bättre arbetsmiljö. bättre ledarskap, roliga råvaror att jobba med och så vidare.
Liksom. Utbildning.
Och utbildning mm. under tiden. Och det kostar inte många kronor.
Nej.
Alltså.
Utbildning tror jag är det viktigaste. För nu är det alltid så att man tar den bästa servisen och den blir manager. Och sen är det liksom, jaha.
Sen händer inget mer.
Nej.
Men den här managern kanske vill gå vidare sin karriär någon gång också.
Ja, hon kanske inte ens kan vara en manager för att hon har varit servis innan. Och har ingen aning om hur man är som chef. Liksom. Så det är ju jättemycket som behövs göra. Just det ledet tror jag som vi kan göra mycket bättre. Faktiskt.
Så att, nu sitter vi i två mot en. Tova har inte jobbat riktigt i banken. Du har aldrig jobbat så här, eller?
Nej.
Du är bara, du är bara gäst på andra sidan. Så
nej,
här,
inte den där veckan när jag jobbar i bageri. En gång jobbade jag i ett café också, en sommar och sådär.
Nej, det
lite grann.
Du har ingenting att säga till om dig.
Okej.
Okay. Du får bara prata om det.
Det får vara, jag får vara den som har ätit runt istället.
Ja,
och
faktiskt.
Sådär, bara ser den sidan. Även om självklart förstår man ju lite grann vad som händer det bakom också. Men är absolut inte på samma sätt som ni gör förstås.
Nej,
men vi har ju diskuterat det några gånger också. Alltså när vi varit ute och ätit och... Men med service och sånt där kan man ju ha olika åsikter om. Och vad det beror på att det är på ett visst sätt. Och det uppfattas ju olika från din sida och min sida. Eftersom man, som du sa, man har ju... Man kan ju på något sätt se vad det är som... Alltså, vad saker och ting beror på i en restaurang. Om de sitter i skiten eller sådana
fattar,
saker.
Fattar ni hur många personer som jobbar på Noma?
Ja, alltså, många.
Helt enormt. Galet. Alltså när man kommer dit så här, det... Nu kommer inte jag ihåg, så jag kan inte exakt säga att det här är rätt. Men det är nästan 100 personer. Kock och, alltså kök och service. Och allt det andra runt omkring.
Gamla Norma var ju 40 man i köket. Ja. Och du kan tänka mig att det var kanske 20 service. Men sen har det ju växt ytterligare.
Jag tror det är 60-40 ungefär.
Ja. Och det är 44 platser, eller?
Jag kommer inte ihåg det och sånt där. Så kommer man in så är det liksom så, bara, så mycket folk. Man fattar inte liksom hur många på varje gäst. Ja. Det är helt galet.
Tänkte jobbigast är att sätta alla i arbete. Vad en ska göra för någonting. Nu vet de ju exakt vad de ska göra såklart. Ju. Det blir mer som ett skådespel mycket. Ju.
Ja, det blir det.
Men som Daniela pratade om innan det här med service. Så ofta handlar det om att jag har jobbat för jättemånga krögar som prioriterade att ha fler kockar i köket än vad de hade i servisen. Mm. Och jag menar, det kvittar hur jäkla bra mat vi lagar om ingen kan bära ut tallrikarna och presentera rätterna. Alltså det vet inte, det och det är någonstans, ta något då, som kock tyckte man var jätteskönt, för man kunde alltid göra de fräckaste uppläggen och de 9 olika momenten. Sen så kommer du ut, du är ändå luckan i kanske en minut. Det är helt det idiotiskt
inte.
Liksom.
Ja, det går inte. Man måste ju ut gästen. Man måste bäras ut på rätt sätt också.
Ja,
det värsta som finns ju en servis som tar en tallrik och sätter ner en slarvigt framför en.
Mm.
Blir man ju bara förbannad.
Ja, och intresset som vi har då av våra gäster, de är ju superintresserade av maten. Och jag menar, då har de ju lite följdfrågor kanske.
Ja,
så här, och så har du inte tid att svara på det. Bara står där liksom och så är du redan på väg till bord 2 fast du står på bord 6 liksom. Så att, det är det bästa om jag får liksom promota mitt eget ställe. Vi är ute, vi har en öppen matsal. Till och med jag kan alla bordsnummerna. Kommer till första stället jag någonsin kan det på, tror jag. Vi ser ju direkt liksom när någon, vi har helt vinet, är helt besticken är lagda. Då kan vi gå ut med maten ifrån köket. Och så blir det ett jäkla samspel där liksom. Som ikväll vet jag att Rebecka, hon kör snackstationen ikväll. För jag har rätt mycket bokat och jag har tagit all personal upp hit. Så då får hon stå och köra snacksen liksom. Mm.
Men jag tycker servicen är jätteviktig.
Ja.
Alltså, speciellt om man, ja, det blir så ju dyrare krog man är, desto högre. Liksom, man kräver ju mer. Men det räcker ju att det liksom hackar lite grann. Så blir man ju irriterad faktiskt.
Sen kan det bli som att gå in i en klädesaffär i USA också. Att man får för mycket service.
Ja,
att man liksom,
usch
nej, vi är lite svenska. Nej, det räcker. Vi behöver ingen hjälp.
Alltså jag hatar ju att vänta på nota och sådana saker. Det är mina så absoluta pet peeves. Vi checkade på Urban Deli igår och det tog ju så här 10 minuter innan någon ens tittade på oss. Och då satt vi i baren.
Mm.
Då är personalen så upptagen med att prata med varandra.
Mm. Det är den nya generationen.
Ja.
Ska man stå och hänga och snacka med varandra istället för att ta
dem. Vill jag typ kasta någonting på
dem. Jag förstår det.
Ja.
Det vill ju tjejer också, men
ja,
kanske inte på samma sätt som du.
Notan är ju nästan det värsta.
Men man är klar.
Ja, du är klar liksom.
Jag kan inte sitta längre. Nej. Jag lägger härifrån.
Du har ingenting på tallriken och ingenting i glasen.
Nej. Jag tänker på det var i Grekland, så här kom jag ihåg för när jag var i Grekland. för många, många år sedan. Då kunde man sitta i en halvtimme och vänta på notan. Ja, nu vet jag inte hur det är nu, för jag har inte varit i Grekland på länge.
Jag vet inte. Vill man åka till Grekland?
Jag vet inte. Men ja, varför
finns
inte?
Jag vet inte, vad äter man i Grekland? Jag vet
jo,
inte.
Men det gör det. Jag var i Kreta för inte så länge sedan. Jättegod mat också. Ja.
Jag undrar det.
Jättegod mat tycker jag. Jo, det har de. Men goda råvaror. Oliver och olivolja. Och...
Är det gott?
Skaldjur. Och... Ja, det kommer lite på något sätt.
Låter vilket annat land som helst.
Ja,
nej, Tove, nu hittade du nog bara på. Ja.
Det är bara för jag sitter där med benet. Jag vill liksom, jag får reseförbud. Och,
ja.
Ja, precis. Man får inte ens resa.
Tove, resa. Gipsar, ja. Ja. Ingen mer tennis för Tove.
Nej.
Men, du har aldrig tänkt på att vara med i Bokustor? Det har inte varit liksom...
Nej, det är faktiskt inte. Jag har ju följt några av ens vänner som varit med där. Senast Alexander som kamperat mig på Österlen innan. Vi jobbat ihop mycket. Men inte... Här nu händer någonting. Eller vatten där, ja.
Nej, det är jag som skojar.
Nej, men det, nej, jag vet ju vad som krävs. Tack. Jag vet ju vad som krävs för att tävla på kurs. Och det... Visst, hade jag inte haft någon familj och bara tyckt att när nu jäklar så hade jag nog kunnat fokusera på det. Men nej. Men Sebastian som ska ställa upp nu, han är superfokuserad. Och idag så måste du ju nästan vara hälften atlet som kock för att kunna ställa upp i de här tävlingarna. Det var inte som det var för 20 år sedan lite grann. Och så är jag nästan årets kock också. Du måste ju ha fysiken med lite grann. Mm. Så här, verkligen så var tuff och mentalt förberedd. Och det tror jag vissa bommar på liksom.
Så du tror att det var lättare för...
Ja, jag tror det. Nu blir jag...
Inte ser det till Mattias Dahlgren då.
Nej, jag vet. Nej. Det. Men Mattias är jävligt speciell också kan jag säga. Han gjorde ingenting som var lätt. Eller gör ingenting som var lätt. Men jag tror ändå det var lite lättare för. Det får jag säga. Att det, utan att någon blir förbannad på mig. Men det, jag tror att det var inte riktigt på samma nivå. Får jag för mig? Jag vet inte. Det är fortfarande ett stort projekt liksom, att ta sig dit. Och mycket logistik runt omkring som också är skittråkig. Alltså det är som att köra en catering, superbra catering. Det är jättebra att stå och laga maten, men allting runt omkring är ju skittråkigt liksom.
Mm, jobbigt.
Så att jag menar, hade du bara haft någon som tog hand om allt det där. Och det har vi inte i Sverige. Om vi nu ska liksom säga så här, Sverige ska vinna Bokus då. Vet svensk astronomi om hur tufft det är att skicka någon dit? Det vet de inte. Mer pengar behövs ju. Och det tror jag inte, vet jag inte om gastronomi i Sverige är villiga att lägga i liksom. Och vår regering kommer inte lägga en spänn till. De fattar inte heller marknadsvärdet i det hela.
Nej, de har väl dragit tillbaka
jag tror
väldigt
de gjort,
mycket senaste året. Speciellt efter
men de är jäkligt stolta över oss när de står och pratar på olika evenemang. Men sen har de
inte som Danmark-regeringen som bara öser ut pengar på dem.
Nej, jag var faktiskt på middag med det var ett halvår sedan med svenska klocklandslaget, mötte danska klocklandslaget. Nej, det är prins Fredrik, den storrökande som alla danskar är och dricker mycket öl. Han är ju liksom förmyndare för dem. Det är hans uppgift är att hitta sponsorerna. Tänk att de har en prins som ska fixa sponsorer till kocklandslaget. Men det har vi inte. Även om vi har en jättefin prins i Sverige också.
Han är väl också
årets kock?
Ja, han är lite, han är med där. Och, så,
han delar ut medaljer.
Jag är lite förmyndare där. Det hela, liksom. Men vi är inte i närheten av de här länderna som USA som vann i fjol till exempel. Så det har vi jättemycket att lära. Om vi nu vill att någon svensk ska vinna.
Ja, precis.
Det är ju lite grann sådär.
Men det med tävling och så, du känner att du har ju tävlat väldigt mycket. Yeah. Har du fått nog av det nu?
Yeah,
du växt ifrån det.
Ja, nu har jag skapat en krog där jag får så mycket bekräftelse jag kan, tror jag. Och det är nog det jag har behövt sen barnsben någonstans. Så jag tror att det räcker för mig. Däremot så hjälper jag gärna andra om det skulle. Det är jäkligt lätt att sitta på andra sidan och prova äta.
Så är det ju med det mesta. Även att spela tennis är ju jättelätt om man sitter på bredvid.
Ja, det är jättelätt. Liksom. Sådär, så att, ja, men det har jag sagt till alla. Sen måste du vara rätt person. Du måste förstå vad du ger dig in i. Och så måste du kunna lyssna på andra. Och lyssna på feedback. Lite grann sådär. Men och sen är jag lite trött också. För att, ja, men delar av juryn som sitter i åt kock är också delar av de som har provsmakat vissa kockars rätter innan. Jag vet inte, jag tycker känns lite så. Förlegat gammal. Alltså, ska man ens få lov att göra det liksom? Jag vet inte.
Nej, det låter inte.
Ja, lite grann så kan vara objektiv då. Jag vet inte om man kan vara det när väl finalen går. Men det kan vi också prata om en annan gång. Det är ju jättesvårt liksom. Det har vi kämpat i Skåne lite för oss själva, men bara att vi ska få någonting att prova äta vår meny är ju liksom ett... Ska du ringa in folk och betala deras flygbiljetter ner till oss? Jag vet inte. Det är man inte särskilt taggad på liksom.
Alltså, de är ganska aktiva när det är i Skåne, Visit Skåne.
Ja,
bjuder det mycket gäster från andra länder i alla fall, det har vi sett.
Men det måste vi göra ju, ja, någonstans.
Absolut.
Det är så. Så att, jag menar, det är bara att fortsätta. Jag hoppas de fortsätter också. Det känns som att hela Skåne och framförallt gamla Österlen nu börjar få sig en liten revival igen.
Ja, verkligen. Det är de senaste åren. Ja.
Vi har jättemycket. Jag kan berätta om massa kollegor som är Talldungen och Hörte Brygga och sådär.
De är i Stockholm.
Ja, precis. Det är många som flyttar dit också. Alltså, det är många som flyttar ner till Skåne för att just öppna och känna den här friheten kanske.
Jag skulle kunna flytta till Österlen.
Fint. Hyfsat billigt med hus där nu också. Faktiskt.
Jag passar på.
Ja, det är bara liksom det.
Jag tror inte att min man lämnar för en sen på ett tag.
Nej, han kan vara kvar ett tag. Sen kan han ju öppna. Jag kan ju flirta med alla, så jag söker lite folk i sommar som vill jobba med mig. Så det är bara att höra av sig till mig. Ja, men det är så någonstans. Det är fortfarande så att vi har mycket att göra på krogen. Men när de här 5 veckorna i juli och augusti smäller till. Då har man ju, men någonting som handlar om det, jag kan inte expandera min krog och öppna ute miljöer och det ena och andra om jag inte har rätt personal heller. Nu har vi haft några riktiga skitsommar här nu, men jag tror den här sommaren kommer bli kanon, och då kommer ju hela Österlen bara blomma.
Jag hoppas det, jag ska mamma leda så att
precis.
Så att det är jävlar, det ska bli varmt. Ska vara så här rosé i glaset och barn på andra.
Nej, så att det är, vi hoppas på en superhärlig vårsommar när hos oss.
Ja. Har du lite nytt på gång? Känner du jobba med ny eller?
Ja, så när vi tittar ut här så snöar det så. Sen så visst, menyn som jag kör nu på villan är ju inte särskilt närproducerad. Man får ju alltid den här frågan. Oh, men jag jobbar ju med mango och ananas och
avokado.
Och avokado ibland och just nu gör det.
Va?
Men alltså det är så, kolla, det finns ju ingenting. Tänk vad roligt bara få en meny med massa förlegade rotfrukter i liksom. Det har inte varit så roligt.
Nej,
det
håller jag med. Alltså 90% av alla kockar i Sverige gör det.
Ja, jag gör det.
Förelämpat 90%
av alla kockar. men jag håller med där faktiskt. Jag har bara riktigt tröttna på de här rotfrukterna nu.
Ja, men lite grann så. Och då tycker jag om att har man en period i januari, februari, kanske mars, och till och med jag som så här ultraskåning får chansen att jobba med lite så importerade härliga saker, så passar jag på att göra det nu. Mm. Sen kan jag ändå bli förbannad på att man inte kan få en bra mango eller en bra avokado. Det tycker jag fortfarande är skitkast när man kan få massa annat. Men annars så försöker jag ju så gott jag kan. Jag menar, det väntar bara här i maj, juni när sparris och tomater och vårlökar och allting kommer. Då är det jättelätt att laga mat. Ja. Nu är det skitsvårt att laga mat.
Så att, det är en bra tid just nu.
Men det är bra för skador och så.
Ja, det är kallt. Vatten. Det är därför man kör skaldjur nu.
Precis. Och sen lite grönt snart också. Så att det är första gången jag kör bläckfisk på krogen faktiskt. Jag har alltid, folk har varit i så här.
Men svensk bläckfisk då?
Ja, precis. Ja. Svensk bläckfisk, bifångst. Men det är faktiskt jäkligt gott, är det.
Den är jättegod. Ja. Mattias började ju köra den för när matbaren öppnade.
Ja, precis. Och det är rätt roligt att fortfarande gäster som inte har käkat det.
Ja, det är många.
Ja,
som inte tror att det finns ens en gång.
Nej. Och jag testade en del liksom så här på den svenska, som man ofta får fryst. Man får ofta den så här, för att jag menar, den kommer i olika sjok såklart, och då måste man frysa in den. Och så använder man kropparna, och så tänkte jag så här, vad ska jag lägga ner massa jäkla timmar på och stå och rensa bläckfisken? Men jag testade och köpte en sån här färdigrensad kropp, så här vit, som ligger och tittar på en i asiatbutiken. Det går inte att jämföra.
Nej.
Det är sån superskillnad på de här grejerna ju. Ja. Så att, nej, det är bläckfisk är gott.
Och hur länge blir du kvar nu på
Villa? Jag har ju sånt livskontrakt. Har jag. Ja. Nej, men jag, det är faktiskt det är så, jag är delägare. De är ju smarta, mina ägare. Liksom, så att det är klart att de har gjort mig som delägare. Annars hade de aldrig gått in i det här projektet.
Nej.
Det har varit ett idiotprojekt egentligen. Ett gammalt hus från 1899 som vi då har totalrenoverat på allt. Extremt dyrt har det blivit. Extremt fint har det blivit. Men det tar 7 minuter för mig att cykla till jobbet.
Det är väl roligare också om man är delägare.
Ja, det är klart. Alltså det är ju,
ja.
Jag kan säga, så det kan jag uppmana alla.
Win-win.
Har ni bra personal och krogen går bra och ni har några nyckelpersoner som ni tycker är så här superhärliga. Det är bara, försök göra dem till delägare. Det är det bästa du kan göra egentligen.
Ja, men jag tror också det. Jag tror att det är en, också så att man får personal att känna sig extremt...
Ja, och engagera sig.
Engagerade tror jag är toppen faktiskt.
Nu börjar klockan bli mycket här.
Ja, jag letade just efter.
Du ska ju på White Guide
ikväll. Oh ja, ska på White Guide.
Ja, men Tove får inte följa med.
Ja, men det kan nog bli trevligt.
Jag,
det är
jag
blå
streamar
hallen,
vid datorn istället. Så.
Ja. Det kan bli trevligt.
Och du har redan sagt att vinner du inte så...
Ja, det blir skitläckert. Du avbokar Adam Almin och så går till hotellet och lägger mig.
Ja. Jag
har sagt det. Det är jättejobbigt. Alltså. Nej, man måste ha den inställningen. Annars kan man ju liksom, vet inte.
Du vinner skallen liksom.
Ja, någonstans.
Mm. Har du alltid haft ett stort bekräftelsebehov?
Nej. Men jag tror att någonstans... Folk brukar säga att du är supersocial och det har inte alltid varit. Jag var skitblyg som barn, jag ställde gärna bakom, vi stod aldrig uppe och höll föredrag och så vidare. Och sen så blev det bara så att jag jobbade på Golf Kök 99-2000 och fick gå första gången gå ut med tallrikar till en gäst. Det ville jag inte heller göra. Och så bara, fick jag duka av tallriken och så sa hon att det var fantastiskt gott. Jag trodde mig ihåg att det var den här fiskgrytan vi körde på Office på den tiden. Och så bara, wow! Är det här det handlar om? Och sen blev det bara så. Mm. Och ju mer bekräftelse jag fick, desto gladare blev jag. Och stöddigare i vissa fall. Så att jag har inte alltid haft det. Men det har hjälpt mig jäkligt mycket. Mm. För att jag vet inte om jag hade varit den jag var idag. Om jag inte hade fått den bekräftelsen. Tror jag någonstans. Så att jag menar, det är egentligen drivkraften. Jag menar, med ens fru kan ju säga till en att man, men du är jättefin och sådär. Men kommer det från någon annan så är det ju lite, då blir det lite bättre.
Det är lite roligare om någon annan säger det än en som måste säga
det. Ja, precis.
För att bara husfriden.
Vi håller tummarna.
Ja. Nej, men det är så. Det är, i vilket fall som helst, det är ändå värt en resa att åka ner till oss och äta. Så att det är
precis.
Vi kommer i sommar.
Ja,
och jag kan garantera att det är värt en resa.
Yeah. Tove kan garantera det. Yeah. Tove, du ska åka hem och jag och Daniel ska gå på White Guide.
Okej.
Tack för idag.
Tack så hemskt mycket.
Ja, Fredrik, jättekul att du kom.
Tack för att du kom.
Tack så mycket. Ja.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.